Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Spinnovation, en podd om innovation, vad det är och hur man praktiskt jobbar med det. Jag heter Peter Sandberg och kommer från SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, där jag jobbar med våra innovationstjänster. Idag ska vi prata med Stefan Engeseth. Han är författare, internationell föreläsare och strategisk rådgivare, tillika gästprofessor. Välkommen Stefan.
Tackar, trevligt att vara här.
Var är du gästprofessor någonstans?
Jag har varit gästprofessor på New York University in Prague.
In Prague?
Så ja.
Har de någon filial där alltså?
Det är ett universitet som heter så i Prague och det är lite innovativt bara det.
Ja. Så de liksom bara, ja men New York låter bra så vi döper ett universitet efter det.
Det var väldigt trevligt att vara där, det var väldigt kul och mina teorier är ju väldigt brutalt rakt på, så att det var lite annorlunda för dem och det var väldigt roligt för mig. Det var en bra kombination, det var för MBA-studenter.
Just den här kanske konflikt eller tension mellan det akademiska och väl underbyggda forskningsbaserade resultaten och dina mera pragmatiska empiriska erfarenheter och teorier, eller?
De vill ju ha Sharkonomics och som jag sa, hajar gör liksom inga powerpoints, de tar en tugga, så det är ju ganska brutalt om man säger så.
Rätt på. Vi ska, ni som lyssnar på det här, ni kanske inte har hört talas om Sharkonomics tidigare, men Stefan kommer att berätta vad det är för någonting. Stefan, du som jag nämnde här, du har skrivit böcker och du föreläser och du är också rådgivare till många större bolag. Och varför? Vad är det du skriver om och vad är det du pratar om när du är ute och föreläser?
Det handlar väldigt mycket om förändring och utmana. Och jag har sedan jag var ungefär 6 år hela tiden kalkylerat om jag ligger före eller efter min tid. Och halva vår släkt, de har drivit företag, så att på julfesterna sa morsan till mig, kan du inte vara lite tyst på julfesten för att släkten får ont i huvudet för du försöker göra om i deras företag under hela julmiddagen. Så att det är någonstans där.
Alltså du hade väldigt mycket idéer redan som barn alltså?
Ja, jag har haft väldigt mycket idéer. Jag tror att delvis kan det ha att göra med min ordblindhet, att jag har väldigt lätt för att bryta sönder saker och se nya mönster.
Okej. Och det här är, när blev du varse om att du var led av ordblindhet eller dyslexi?
Det hade man ju inte då. När jag gick i skolan så hade man inte den kunskapen, utan då blev man ju ett problembarn så att säga.
Mm.
Och det kunde vara sådana grejer som till exempel att på matten kom jag fram till rätt resultat, men man kunde inte ge mig rätt för svar.
Nej, för du kunde inte redovisa liksom. Du kom direkt till det rätta svaret, men du kunde inte skriva ner hur du hade resonerat.
Nej, exakt. Och det gick liksom inte ihop och jag pratade med rektorn och sådär, men jag hittade mina egna sätt att räkna ut saker och så har det varit hela livet.
Ja.
Men idag har man ju skolor för bra barn som har dyslexi, men i och med att, som vi pratade om tidigare, att de flesta, ja, många av de entreprenörer man stöter på är ordblinda. Så de borde döpa om dyslexiskolan till lilla entreprenörsskolan tycker jag, för att det är det handlar om.
Mm.
Man hittar mönster, och vad det handlar om för samhället är väl kanske att folk som är annorlunda, som har olika bokstavskombinationer, ska hitta sin roll.
Mm.
Och jag tror att R&D-avdelningen är en väldigt bra roll för väldigt många med olika kombinationer faktiskt.
Mm. Och så det här med dyslexi, det leder till egentligen att man har ett annorlunda perspektiv på världen helt enkelt, tack vare att man lider av det liksom. Att tvingas betrakta världen på lite annorlunda sätt.
Jag tror allting man får är olika gåvor om man hanterar det som en gåva och inte som ett problem. Jag brukar säga, jag kanske inte är en Excel-människa, jag kanske inte fungerar optimalt i fasta strukturer, men däremot är jag väldigt, har jag väldigt förmåga att se svaghet och styrka i alla strukturer och kan modellera om saker och hitta nya mönster och har en enorm kunskapshunger.
Mm.
Så det är väl så som det är min bakgrund kan man säga.
Men det här som du inledde med att säga, att du redan som barn funderade på eller mätte liksom om du låg före eller efter din tid. Var kom den insikten ifrån? Det låter ju väldigt märkligt att man redan som barn funderar lite på det.
Jag var väldigt tidigt väldigt frustrerad över verkligheten. Och det är det fortfarande.
Ja.
Jag tycker verkligheten känns som ett stort museum faktiskt. Och jag kunde inte förstå när jag såg gamla filmer eller gick på ett museum varför det såg likadant ut utanför museumet som i museumet.
Jaha, så för dig så var museumet, det var liksom ingen sån här upplevelse att gud vad mycket som har hänt sen dess, utan varför har inte mer hänt?
Nej, tvärtom. Jag tycker vi är väldigt arroganta som djurart faktiskt. Dels mot moder natur och jorden och de system som finns i naturen, men också att vi är programmerade, precis som alla andra djurarter, att hittar vi en lösning så sparar det energi att inte byta ut den lösningen. Och det är kärnkoden för varför kreativitet inte har större utrymme. Som alla forskare om kreativitet, jag är väldigt intresserad av konservatism. Mm. Och konservatism bygger på att vi är ett djur och vi vill spara energi. Det är därför vi hellre tar hissen än trappan, men sen går på gymmet på kvällen. Mm. Det är olika programspråk, om man säger så.
Just det. Mm. Och det är en av konsekvenserna är också att vi kanske inte riktigt älskar förändring.
Nej, precis. Vi är väl konservativa och det är därför vi har en situation idag där dagens bilar inte är något annat än en T-Ford med lite bättre färg och en airbag ungefär. Mm. Men det är fortfarande en T-Ford. Mm. Jag undrar om Henry Ford skulle vaknat idag som tillverkar T-Ford, om han skulle trott att han var borta i 2 timmar eller hur länge han var borta liksom, för att det händer inte så mycket. Och så är det faktiskt med allting. Det kan vi se till exempel inom IT-branschen idag, som en gång var väldigt ung, viril och framåt, förändringsbenägen, börjar nu bli stelbent och rigid och har väldigt mycket att försvara. Så fort man har något att försvara, då motverkar det utveckling och kreativitet. Så det blir en intressekonflikt. Det gamla blockerar det nya. Mm. Och det är väldigt viktigt att se de här mönstren. Och det gäller svenska innovationer och det gäller globalt tänkande. Och det är därför jag jobbar som jag gör, mer att förändra och utveckla företag. Mm. Men man måste se de här mönstren för att förstå hur det hör ihop.
Mm. Du har ju... Vad jag förstod redan som liten så var du väldigt intresserad av hajar, och det verkar som att du har gjort en karriär utav ditt hajintresse.
Ja, det stämmer. Jag har alltid varit fascinerad av hajar, och det har att göra med att jag älskar kunskap, jag älskar bibliotek och tillbringar väldigt mycket av min tid på bibliotek för att...
Och det låter lite kontraintuitivt när du säger ändå att du hade dyslexi. Ja. Eller har du haft lätt för att läsa ändå på något sätt och tillgodogöra dig kunskap på det sättet?
I början gick det otroligt långsamt att läsa, men idag så har jag väldigt lätt att hitta de 20 sidor som innehåller något nytt i en bok. Resten har jag läst alla andra böcker.
Så du kan snabbt sovra liksom?
Jag kan snabbt sovra och snabbläsa idag det som är intressant. Jag kan hitta det som har ett värde som inte är en upprepning, men det mesta är ju en upprepning. Mm. Och det var det jag upptäckte när jag spenderade mycket tid på biblioteken. Jag hade inte tid att låna hem böckerna, utan hittar man de här 20 sidorna så går det snabbare att läsa dem där. Mm. Så jag tillbringade mycket tid där, och efter ett tag så började jag se ett mönster, och det var att dagens böcker innehåller inte så mycket nytt, utan man får gå tillbaka till 1200-1600-talet för att hitta någonting som är nytt. Sen har vi bara upprepat allting, och det gör att vi har byggt in gamla sanningar i utbildningssystem, i företag och belöningssystem, för folk får belöning för att upprepa, inte för att utveckla. Och det gör att vi får en kultur där vi klonar historien istället för att föra någonting nytt.
Mm-hmm. Det är därför museistrukturen finns överallt.
Exakt! Mm. Vi är betalda för att jobba på samma museum, kan man säga. Så vad jag upptäckte då att jag kommer bort en liten del av kunskapen om jag studerar Homo sapiens. Så jag gick till bibliotekaren och så frågade, har ni böcker som någon annan djurart har skrivit? Och det tyckte de var väldigt konstigt. Då började de titta på, efter vakterna och sådär. Men då kom jag på att liksom, mitt intresse för hajar och att de hade de strategier jag tyckte om. Att simma runt om och leta efter svagheter. Ungefär som en hacker letar efter svagheten i brandvägen. Mm. Och då börjar företag hyra in mig och så att säga komma dit och attackera dem för att hitta svagheter. Och det gjorde att jag tog dykarcertifikat. Jag studerade hajar i 3 års tid och åkte och hängde med hajforskare och samarbetade med de bästa i världen. Gjorde 3 års research innan jag skrev boken.
Och boken då, Sharkonomics som sådant? Eller?
Exakt, Sharkonomics. Ja. Ja, precis. Och den har jag jobbat med och utvecklat och föreläst i stort sett i hela världen. Och den får väldigt bra gehör, men det är för att naturen har så otroligt mycket kunskap. Och vi som djurarter är väldigt arroganta när det gäller kompetens faktiskt. Vi tittar mer till oss själva än till all den det bibliotek som vi har i form av jorden, universum.
Det här med att studera hajarna och sen så tillämpa det då i ett exempelvis affärssammanhang och ur ett entreprenörskapssammanhang. Vad är dina konklusioner där? Du pratade tidigare när vi talades vid så pratade om att det handlar väldigt mycket om förflyttning.
Det gör ju det. När man tittar på naturen så handlar allting i stort sett om evolutionära system. Och evolutionära system bygger väldigt mycket på förändring och utveckling. Och allting som står still är döende. Och en haj som inte simmar har inbyggda funktioner att den dör helt enkelt.
Och det är ingen myt alltså, utan det är verkligen så. De måste röra sig hela tiden, eller?
Det är själva kroppens konstruktion. Det finns ju olika hajsorter, men det är kroppens konstruktion är sådan att de måste röra sig. Det är funktionen. Mm. Och det har att göra med att de är optimerade för vissa funktioner. Så att i och med att vad man än optimerar så hittar man svagheter. Men de är optimerade för jakten. Mm. Och jakten ger dem då vissa fördelar. Att de till exempel kan simma djupt och högt väldigt snabbt. Och det gör att de är helt enkelt optimerade. Så man får i naturen och i innovation så får man alltid för- och nackdelar. Så att om du optimerar åt ett håll, då måste du hitta en balans mot svagheten mot det andra. Mm. Men det jag kom fram till, det är även Richard Branson som säger det idag, att företag måste röra sig, annars så kommer de sjunka. Mm. Och företag är som hajar, och när Richard Branson gör kopplingen mellan hajar och affärer, företag, då ökar det trovärdigheten. Mm. Men det jag kom fram till är att hajar, de har funnits i 420 miljoner år, och 24-7 dygnet runt alla de åren så har de hängt med dinosaurierna. De var här tidigare innan det fanns träd på land och liv på land. Mm. Och de har hela tiden anpassat sig och utvecklat sig. Det är två saker de gör. Det är attack och det är försvar. Och attack finns ju i företagsvärlden. Man attackerar, man utvecklar, det säljer, det är marknad. Men försvar, det finns bara än så länge i stort sett i sport och det militära när det gäller homo sapiens. Mm. Jag är antagligen den enda i hela världen som håller heldags workshop i försvar och försvarsstrategier. Och det har ju bara att göra med att jag bytte ut källan, homo sapiens biblioteket, till hajen. Mm. Och där såg jag att de har försvarsstrategier.
Mm. Och när skrev du den här boken, Sharkonomics?
Jag studerade 3 år och skrev den på 3 års tid, och sen kom den ut år 2012. Sen har den kommit ut på japanska och nu har jag kontrakt på kinesiska.
Grattis. Hur kommer det sig just att du har kommit in i de marknaderna? Har du fått god respons där tidigare när du föreläst och sånt? Eller?
Man kan säga att det i den asiatiska kulturen som man alltid varit stort sett nästan besatt av strategitänk.
Mm. Och ända sedan Sun Tzus dagar.
Ja. Och jag ville ju då påpeka det att hajar äter även samurajer, men det tyckte förlaget att jag går lite för långt. men det är faktiskt så det är. En krigares själ blir uppet. Så att naturen är mycket smartare, mycket bättre, och jag ger all liksom cred till naturen. Det är inte jag som har kommit på det här, utan jag har översatt de äkta hajbeteende. Så att det är inte jag som är kreativ, utan det bygger på hajens beteende. Så det är deras R&D-avdelning bestående av hundratals miljoner forskare som simmar dygnet runt. Så att säga. Så det är bara och hela naturen är full av innovationer som när man börjar studera det tror man att det är science fiction, så bra är det.
Mm, mm, mm.
Jämfört med vår T-Ford, om man säger så.
Mm. Du, Sharkonomics är den sista i raden utav böcker du har skrivit, för du har skrivit böcker lite tidigare.
Mm.
Vad handlar det om?
Ja, den första heter Detective Marketing. Den handlar om ett helhetstänkande i affärer. Mm. Och det är kopplingen mellan vad man vill kommunicera och vad mottagaren vill ha.
Mm.
Men den boken innehöll väldigt mycket. Det gör man lite grann felet när man ger första boken. Så då skrev jag om något som heter One, och den resan började 96. Och sen så, när jag höll en del föreläsningar för väldigt beslutsamma alfa-personligheter på toppen, så var det en som ställdes upp under föreläsningen och sa: stopp, stanna, nu vill jag att du improviserar om One i 20 minuter. Och den improvisationen ledde till en hel del andra föreläsningar som jag blev bokad på. Och sen så skrev jag boken One, A Consumer Revolution for Business, som kom ut 2006.
Det var ganska tidigt ändå, med tanke på nu att just marketing och kommunikation kopplat till affären verkar ha fått ett allt större fokus, framförallt åt den liksom digitala utvecklingen som vi har sett här.
Absolut, så att den boken är väldigt speciell därför att nästan allting har slagit in i den, och den slår fortfarande in. Jag kan fortfarande se innehåll i boken på flygplatser och stortavlor och tidningar och tekniska innovationer och så vidare.
Så den hade ett ganska stort inflytande helt enkelt, dina teser som du framförde där.
Ja, precis. Det finns idag företag som är direkt skapade ur boken. Jag behöver inte säga vilka namn, men det är väldigt kul. Och sen så ser man kopplingen mellan dagens Airbnb och Uber och så vidare. Allting är kopplat till vad bokens teser säger, det mötet mellan företag och kund. Mm. Och faktum är att en liten bit bort härifrån, nu där vi sitter idag, började jag min research för den boken 1964, då min blivande moder drev en frisörsalong och inkom min blivande fader. Så jag...
Det var där det började.
Där började min research, och man ska börja tidigt. Så att jag hade liksom en R&D-avdelning i fostervatten, kan man säga.
Förklara, hur menar du då?
Jo, jag menar för att min mor drev ju företaget, inkom liksom kunden då, min fader, till det här företaget, och i det mötet uppstod jag. Jag tror att väldigt mycket av innovation och innovationsarbetet, det handlar väldigt mycket om fruktsamhet när olikheter möts. Och många gånger så frågar man om det är hönan eller ägget, men jag tror att det handlar mer om befruktningen, liksom att själva mötet mellan det olika ska ske. Och det, ofta kan jag säga när jag håller workshops och sånt, så pekar jag på mötet mellan historien och framtiden. Det är det som är det intressanta. Att man skapar en slags friktion. Ungefär som man bygger en bro, så måste man ha material, men man behöver spänning. Och i den spänningen sker laddning, och i den laddningen så föds någonting nytt. Kan man säga. Och i den här boken, det ena efter det andra har slagit in. Och det är så enkelt. One-boken, den är så enkel i sin konstruktion, i modeller och så, att man skulle kunna hålla en workshop, samma workshop på ett dagis som man håller för Fortune 500-företag. Problemet är att dagiset kommer nog fram till bättre svar, tror jag.
Ja, nej, men det är ju, har bekräftats i många studier att det här med framförallt kreativitet är någonting som mer eller mindre bankas över oss ju längre vi går i skolan.
Exakt, och min yngsta mentor någonsin, han heter Erik, var 3 år.
Aha.
Och det är just för att jag älskar barnets tänkande, och han var ju helt fantastisk. Idag går han rymdprogrammet och kommer nog bli astronaut och kunna vinka till mig från rymden. För att det var där han var redan när han var 3 år faktiskt,
wow.
Tycker jag.
Så att,
nej, men det, och det gäller liksom på något sätt att ta fram barnets tänkande och utveckla det. Tror jag liksom att
och det handlar den här öppenheten och nyfikenheten då, att kunna betrakta världen utan allt för mycket, vad ska vi säga, preconceived notions eller förutfattade meningar.
Ja, okunskapen har enligt mig då ett större värde än kunskapen, för kunskapen finns överallt. Den har inte så stort marknadsvärde, men det är okunskapen någonting nytt kan födas. Och jag brukar säga att man ska skapa en plattform mellan okunskap och kunskap. Så att säga, så man får en rörelse i vad som faktiskt är svaret på en fråga och inte bara svaret i sig. Längst bak i matteboken stod ju svaren, det var väldigt ointressant, och vägen dit då. Det vore roligare om sidorna innan var blanka så att vi kunde hitta en väg fram liksom.
Du, hur kommer det sig att du verkar röna sådana framgångar internationellt och både efterfrågan då som föreläsare och kanske också kunder och företag som vill anlita dig, kontra på hemmamarknaden där, och men som jag upplever att du inte är riktigt lika känd. Är det här klassiska att det är svårt att bli profet i sitt eget land, eller är det någonting annat? Har jag rätt i min analys överhuvudtaget? Eller?
Ja, du har tyvärr väldigt rätt. Jag tycker att Sverige håller på att förändra sig och står inför väldigt mycket förändringar. Men jag kan väl säga att i Sverige måste du gå väldigt mycket till bevis innan du får göra saker.
Mm.
Utomlands kanske det räcker att du har sköna idéer och galen. Det räcker inte liksom i Sverige om du inte har relationen som ger dig möjligheten från början.
Mm.
Det tog mig liksom 30 år att inse att relationer slår kompetens, för det var så ologiskt för mig, men jag började väl inse att det är mycket så. Men kanske att, om det är ingen annan än du och jag som lyssnar, kan jag ju säga att
jag hoppas att det är några fler som lyssnar i alla fall.
Vi får hoppas att det kan, att alla de är toleranta inför vad jag säger nu, men jag kanske var lite för galen för Sverige i början. Men, och jag fick ofta höra det när min första bok skulle gå i korrektur. Till exempel så sa folk till mig att ta bort den där idén om att leverera Coca-Cola i kranen och liksom bygga förbi distribution och så vidare. För att folk kommer tycka att du är alldeles för galen. Det är inte okej att vara så galen som du är. Och konstigt nog så tog jag med den då. Jag är nog väldigt stryktålig liksom att kunna ta kritik genom åren. Och sen ungefär ett år efter att boken kom ut så gick Coca-Cola ut och sa att man skulle testa att leverera Coca-Cola i kranen i New York. Och då började faktiskt liksom journalister höra av sig till mig och fråga liksom, vad mer i din bok kan slå in? För det var massa idéscenarier. Och det ena efter andra har slagit in. Och när det har slagit in så har jag blivit mer accepterad i Sverige. Men kanske inte från början. Sen ett år efter det så hörde en av, jag har inte OK på att säga vilken, men en av de största lästillverkarna av sig i hela världen. Och ville jobba med mig och jobba med det som jag tycker så mycket om. Att jobba med innovation från början tillsammans med grundforskare. Titta på hela flödet.
Mm.
Distribution, produktion, konsumtion, beteende och recycling, alltihopa.
Mm.
Men det som gör nu att jag funkar bättre i Sverige idag, det är att jag har ett team. Så nu har jag 3 medarbetare. Och det gör att jag kan bolla saker och förpacka det på ett sätt som gör att det blir mindre friktion och mera lättuggat, om man säger så.
Okay.
Och förstå vad det är. Och sen också det att jag har utvecklat mig som person. Jag vet nu idag hur jag ska få folk med mig istället för mot mig. Idéer kan skapa väldigt mycket motstånd om man säger det på fel sätt. Liksom. Så att, det handlar väldigt mycket om hur man serverar en idé, hur man planterar en idé. Och, som nu när jag håller workshops och sånt för företag så brukar de säga det är fantastiskt, Stefan. Det var precis som att du var inte i rummet. Vi kom ju på allting.
Ja precis. Men du stod där egentligen och faciliterade och faktiskt gav lite input men som folk kände då liksom att de gjorde till sina egna insikter kanske då.
Exakt.
Och det är otroligt bra jobbat att du lyckas göra på det sättet. Du har ju verkligen gjort alla delaktiga.
Precis. Och sen, det märks inte att du var i rummet, men vi skulle gärna vilja anlita dig en gång till.
För att inte vara i rummet.
Så att då känns det som jag har lyckats kanske. Ja.
Så du kan sitta och fakturera, men så sitter och pratar med mig nu så fakturerar du en massa kunder nu. I rum som du inte är i.
Ja, nej precis. Men det är det jag tror är hemligheten. Att man ska, som jag vill lyssna på Tim Robinson, tror jag han heter. Jag är inte bra på namn, men han som uppfann internet. Han gjorde ju en lösning där alla kände att de var en del av lösningen. Och det tror jag är hemligheten. Och likadant, jag brukar jämföra det med när jag växte upp i morsans frisörsalong. Att en innovation ska vara kännas lika bra som när man tittar sig i en spegel. Och då ser man sig själv och då känner man delaktighet.
Mm.
Och jag tror att mycket av problematiken med dagens innovationer idag, det är att det finns ett glapp mellan personen som ska konsumera och iaktta en innovation och själva innovationen i sig. Men när man går till en frisör så har man en spegel framför sig och då är man delaktig i skapandet.
Mm.
Men i dagens innovationer det är praktiskt taget andras frisyrer eller peruker som folk får gå runt med. De har ingen delaktighet i skapandet av det. Och då känner de inte för det, därför är det inte en del av dem själva.
Intressant insikt. På en helt annan nivå men ändå relaterat så är ett vad ska vi kalla det för, ett trick eller tips till er som ska försöka pitcha en idé eller få folk att tänka lite nytt och om det är ett konferensrum, det är att räck över pennan, whiteboardpennan, till andra deltagare i rummet och bjud fram dem till tavlan, och så fort de håller pennan i hand och börjar rita på tavlan, då har du buy-in på din idé, eller det är enklare att få buy-in på den.
Ja, det är jättebra. Det är jättebra.
Du har ju då du har inte bara studerat hajar. Du har ju faktiskt studerat säkerhetstjänster eller folk som jobbar inom underrättelsetjänsten, hackers och även rent utav sådana som har gjort en karriär utav att vara kriminella.
Mm.
Hur var det att bedriva sådan research?
Mm.
Och varför gjorde du den?
Ja, intressant. Jag bara kommer att tänka på det nu. En av dem som jag intervjuar, man kan ju inte referera till namn och så. Det är inte...
ingen av de här grupperna, det är ingen av dem som var speciellt officiella. Liksom.
Nej, jag kan säga att det var mycket svårare att intervjua den kriminella världen på hög nivå än att intervjua underrättelsetjänst.
Just för att uttaget få till stånd mötena och sånt, eller att uttaget få dem att vilja dela med sig utan några som helst insikter?
Många faktorer, men konsekvensen av en sån intervju kan ju bli väldigt allvarlig för dem.
Mm.
Och även konsekvensen för mig i en sån intervju, som att säkerställa säkerheten, så att säga.
Man, ja, just där känns det verkligen som att simma med hajar, om man säger så, utan någon shark cage.
Det är mycket lättare att simma med hajar, för där har du ett mönster. Den kriminella världen är så duktig på att bryta mönster, så att det skulle vara som, man kan jämföra med att simma med en osynlig haj faktiskt, så känns det. Du ser aldrig var de kommer ifrån, och det är de egenskaperna jag tycker är väldigt intressanta. Men det var en som sa något bra, att jag var amatör innan jag blev inlåst på Kumla. Där lärde hon sig, det är som ett internat. Jag skulle ge
Kumla universitetet?
Ja, jag skulle ge ett råd till Stockholms universitet, lås in alla över jul så kommer de ut som proffs. Det är väl en innovation för liksom den. Men nej, men de kriminella, det är ju, man kan säga att några av dem har ju liksom IQ för att ta många professortitlar. Ja. Men på grund av miljö, barndom och andra saker så har ju inte de fått utvecklas in i samhället på ett sånt sätt att deras begåvning har kommit dem till rätta.
Ja, eller rätt sagt, det har inte kommit samhället till rätta i alla fall.
Nej, exakt. Det har inte kommit samhället till rätta. Och det är en väldigt farlig värld, men det är en värld full av smarta lösningar. Där kunskapen handlar om leva och dö, och då blir man ganska bra.
Ja, det måste ju vara ett minst lika hårt, om inte hårdare, evolutionärt tryck i den kriminella världen.
Ja, precis, men du kan hitta några av dem som har högst IQ i vårt samhälle där, och klarar de att överleva där, då har de väldigt bra mönster, och det är de mönstren jag är ute efter att lära mig vad man kan göra och sådär. Sen får jag vara försiktig hur jag refererar till det då. Likadant när man träffar underrättelsetjänst. De är ju väldigt duktiga, alltså underrättelsetjänstens strategitänkande, det är rena science fiction jämfört med företagsvärlden. Och anledningen till att de som jobbar inom underrättelsetjänst är bra, det är för att de inte har någon att fika med annars. Och det är likadant med den kriminella världen, det vill säga att gör du inte en bra omvärldsbevakning eller har bra strategier, så dör dina medarbetare, och då blir man ganska bra på det man gör.
Mm-hmm.
Tänk dig en R&D-avdelning som inte gör ett bra jobb innovativt och ingen att fika med, för medarbetarna dör hela dagarna. De blir ganska motiverade.
Mm.
Det är sådana mönster, de här extrema situationerna, som jag försöker kartlägga och hitta mönster. Och jag försöker hela tiden vara ute i verkligheten i det jag gör. Så att, till exempel när jag skrev boken One, det handlar om delvis hur små företag kan konkurrera med stora. Då gick jag in på kampsportsklubbar och mötte dem som var mindre än mig, för jag vägde då lite över 100 kilo och fick duktigt på huvudet, höll på att bryta ben och armar och alltihopa. Mm. Men det var bara för att jag vill inte bara skriva, jag vill uppleva och förstå.
Mm.
Så ju mer stryk jag fick, ju gladare blev jag, och så blev jag utkastad från de här kampsportskolorna, fick aldrig komma tillbaka. Det tyckte jag var jätteroligt.
Där kom masochisten Stefan. Nej, ja. Vi vill inte bejaka hans...
Nej, precis. Jag retade upp dem ordentligt också innan. Liksom. Så jag ska ta det försiktigt med dig nu när vi sparras. Och så fick jag duktigt med stryk.
Ja.
Jag försökte göra mitt bästa, men det är jobbigt att skriva böcker på så sätt. Ja. Och likadant när jag skriver om hajar, då vill jag ju vara i vattnet och simma.
Ja. Ja.
Och många av de hajexperterna jag träffar, de är ju mer kompatibla faktiskt med djuren, med människor. Så man får inget förtroende att sitta i ett konferensrum och sitta vid en whiteboard. Man måste vara i vattnet, man måste simma, man måste ha dykarcertifikat.
Man måste vara i den miljön.
Man måste vara i den miljön och respektera dem. Och det är människor som har tillgång till väldigt intressanta kompetenser som många tycker är flummigt, men kan känna rytmen i vattnet och ha kontakt med djur på ett annat sätt och sådär. Så att det är väldigt intressant. Och sen finns det ju skillnader mellan kvinnliga och manliga hajar i beteende, och det kan vi se också i vår djurart, men det är väldigt tabu och sådär. Men allting har kompetens, allting har förnyelse. Alltså, jag har en medfödd egenskap, och det är att se styrka och svaghet. Och det är det som jag lever på idag, att gå in i organisationer och se deras svaghet och se deras styrka, och sen hur de kan bygga upp för minska sina svagheter och bygga styrka genom att bygga försvar. Så det är mycket det, men det handlar ju också om att förstå min egen svaghet, och det är därför jag har team. Och det är därför det gäller att kompensera sin talang. Men det här skulle man kunna översätta till hela skolsystemet.
Alltså att man... Hur menar du då, översatt till skolsystemet?
Ja, om jag skulle levt om mitt liv, så hade jag bara liksom fokuserat på bara mina att bli helt suverän på mina styrkor. Och, alltså ännu mer oblind. Alltså. Totalt katastrof. Ja. Men det hade inte tillbringat så mycket tid i skolan. Jag skulle nog vandra i naturen mer liksom, och sådär, och söka kunskap där. Men också balansera mina svagheter, hitta mina partner tidigt och inse att vi kanske är rätt mycket flockdjur som konstruktion naturen har konstruerat och så.
Så det har varit egentligen en av dina insikter, det att du har varit liksom lite för mycket ensamvarg eller liksom solitär i...
Ja, i alla fall hur saker och ting hänger ihop. Idag så en insikt är ju hela tiden levande och förändlig, men idag är min insikt att naturen har gett oss svaghet och styrkor för att vi ska behöva varandra. Mm-hmm. Det är naturens design av oss. Mm. Det är därför vi har olika... Så man tittar på en klass till exempel, en som är stark, en som är smart och hit och dit. Man har fått olika egenskaper på grund av att vi ska bygga en tribe, en flock. Tror jag. Och det är så en arbetsplats i mångt och mycket är konstruerad. Man har svaghet och styrkor, och så bygger man teamet. Och där teamet kommer ledarskapen in och liksom management och sådär. Men som sagt, och sen så kommer det överlevnadsinstinkt och massa olika saker in där.
Men du, backa tillbaka lite till din research här då. När du intervjuade då de här smarta men kriminella människorna, hur hittade du dem och hur fick du dem att ställa upp och träffa dig? Och hur kunde ett sånt möte se ut?
Man får inte sådana möten utan referenser. Det kan jag säga. Jag skulle inte rekommendera någon att gå runt och försöka komma in i den kriminella världen. Hur som helst. Utan man får vara försiktig, man får visa respekt. Och sen så handlar det om att välja platser som är bra. Det handlar också om att kanske inte sätta sig i ett rum med fel människor, utan ha minst två dörrar. Liksom. Det handlar ju om att visar man respekt för deras värld och deras kunskap, deras IQ, så kan det gå bra. Men det handlar om att sätta gränser för mig också, liksom, i hur jag använder hur man refererar och hur man bekräftar olika saker.
Känner du att du blev testad i de här situationerna? Utan de som du pratade med?
Jag testade dem väldigt mycket. Vi hade väldigt roligt. Det är några av de roligaste intervjuerna jag har gjort. Jag föreslog att vi skulle ha ett utvecklingssamtal bland annat då.
Okej.
Och då skulle jag köra ett utvecklingssamtal med en person som är högt uppsatt i den kriminella världen. Då körde jag ju standardfrågorna. Och då skulle han svara...
Och vilka frågor kunde det vara då?
Ja, hur trivs du på jobbet och alltihopa.
Vad har du för mål nu nästa år?
Ja, och då vände vi på det. Så vi körde väldigt mycket rollspel. De har ju mycket humor och sådär, många som man träffar på där. Det är bara det man... i och med att jag vet vad den här personen är kapabel till, så måste jag liksom, ja, vara försiktig i vissa situationer. Så att då när han spelade chef, så för att visa mig konsekvensen av en sånt utvecklingssamtal, så böjde han sig fram och så gjorde han ljudet och låtsades att han satt en pistol vid mitt knä, och så frågade han, tycker att du en klick tycker att det känns som du presterar bra. han ville visa lite att det är lite skillnad på deras värld, men det är också väldigt lärorikt, va? För att i filmvärlden så romantiserar man, men det är ju en väldigt tuff värld, och det handlar om att om man ska överleva i en tuff värld som förändrar sig så snabbt som det gör i den världen, på grund av att folk kommer att gå lite fortare än de har liksom inga fallskärmsavtal, utan det är kanske en cementavtal. liksom. Och skillnaden är också, man kan säga att alltså det som händer i näringslivet ibland då kan ju vara att om man har fallskärm, då får man ju inte det har många.
Alltså det, om man har en fallskärm, eller låt oss säga så liksom att det hela tiden finns, det är inte life or death, utan det är liksom a worst case, det är liksom att om jag får betalt här 1,5 år i någon slags avgångsvederlag, då är konsekvensen utav ett misslyckande inte riktigt lika stort som när man kanske då mister livet istället.
Ja, men rent krasst kan man säga att den kriminella världen har ju bättre kompetensutveckling på så sätt, för de rensar ju bort inkompetens mycket fortare, medan fallskärmsavtalet
gör. De darwinistiska effekterna är mycket större.
Ja, jo, det får ju, men samtidigt så skulle jag inte vilja hylla den världen heller liksom. Men däremot så, alla världar har ju för- och nackdelar, och i den världen finns det väldigt mycket kunskap i hur man bryter ner saker, och det är hackers är väldigt duktiga på det. Så inte jag, några av världens bästa hackers, de är väldigt duktiga på att bryta ner och bygga upp saker. Och jag själv är ingen hacker, men säkerheten idag när det gäller online-världen, det är ju ett skämt liksom, kompetensmässigt. Och då finns det då inbyggda lagar som gör att hackers får inte lov att visa på hur dålig kompetensen är på ett lagligt sätt, för de har gjort en olaglig handling så att säga, genom att göra det okej. Så att vi bygger in i de system som finns, så bygger vi in en fejkad verklighet som gör att det finns en otrolig sårbarhet.
Det blir liksom ingen förbättring i systemet, eller man förhindrar snarare förbättringen genom att inte kunna påkalla då blottor som exempelvis hackers har hittat då, för det är lite svårare.
Nej, precis. Precis. Jag har själv gjort det, att jag har påpekat och de har inte trott mig och sen sådär. Så att, till er som lyssnar, jag är inte en hacker, nej. Precis. Nej. Men som sagt, alla världar, om det är underrättelsetjänst, om det är kampsport, om det är det militära, om det är det kriminella, alla har olika strategier som har fördelar. Men det är ingen värld i Homo sapiens som är i närheten av naturens smarta strategier. Det är en helt annan nivå. Och det har att göra med att till exempel i den kriminella världen finns det ju regler för vad du får lov att göra och inte göra, annars blir du bestraffad. Likadant i vårt samhälle, där har vi polis och så vidare. Men i naturen så är det inte så att girafferna kan säga till lejonen, nej, vi är inte samma bransch eller vi är inte samma gäng, eller, utan alla är på menyn, och lejon äter lejon, hajar äter hajar, och det gör att konkurrenssituationen är så mycket högre. Det gör att de måste ha bättre strategier när det gäller attack och försvar. Därför att kannibalism är väldigt, väldigt vanligt till exempel. Det pratar man inte om på naturprogram, för det är inte så trevligt.
Nej.
Speciellt i jultider. Men det i naturen är kannibalism bara en praktisk hälsokostaffär. Där finns de vitaminer man behöver. Så att det är så det funkar, och det gör att det påverkar strategierna. Graden av konkurrens gör att strategierna måste vara bättre helt enkelt.
Men är det här någonting som du också skulle vilja säga kanske har blivit ännu mer relevant i näringslivet, så tillvida att det känns, jag upplever i alla fall som så att vissa branscher som traditionellt sett då har opererat på ett visst sätt och liksom man har vetat vilka konkurrenterna har varit nu då, tack vare väldigt mycket på grund av den digitala revolutionen då, har helt plötsligt fått helt nya spelare. Det kommer in företag och aktörer från helt andra branscher eller från ingenstans till och med och börjar knapra på det som var din bransch. Är det någonting som du också tycker är någonting som har accentuerats de senaste kanske 10 åren, att branscherna har börjat luckrats upp och att spelare som aldrig ens var på den planhalvan börjar kliva in och att det ger ett tryck hos bolagen helt enkelt att shit, det är inte bara vi giraffer nu som stångas med varandra utan nu kommer även de andra in här.
Den digitala påverkan är ju enorm. Och det påverkar väldigt mycket. Det som tidigare har känts som en hajbur är nu bara en illusion. Liksom. Mm. Man är inte säker utan nu är alla i hajvatten och alla är tillgängliga. Det som händer då det är att man i och med att alla börjar erbjuda samma tjänster. Till exempel i Sverige ser vi att försäkringsbolagen blir banker, banker blir försäkringsbolag och så vidare. Det som ofta händer då det är att man konkurrerar med varandra utan egentligen ha kompetens i varandras område. Det gör att det skapas en sårbarhet från båda hållen. Därför man förstår inte att man förstör sitt eget varumärke och sin egen trovärdighet. Och man förstår heller inte vad det är som gör att varumärket har en lojalitet hos målgruppen. Så att egentligen så ju mer komplex marknaden är ju bredare kompetens behöver man hos de ledande personerna. Mm. Och det här kunskap är, tycker jag är intressant för att jag brukar säga att bredden slår alltid djupet.
Mm.
Och bredd i kunskap är väldigt viktigt medan djup är viktigt i sig men djupet tycker jag har en djup kunskap har sitt marknadsvärde i bredden. Därför det är för lätt att slå ut djupet om du kommer från sidorna. Om du attackerar från vänster och höger så slår du alltid ut djupet nästan alltid i kompetens. Så att jag tror att dagens företag... Men jag tycker det är väldigt intressant också. Det är precis som jag brukar se det som olika djur, att vi människor är olika djurarter. Om vi tar ett märke som ekoskor till exempel. Mm. De här generationerna har gjort det. Tillverkat bra skor som var bra att gå i. Sen helt plötsligt skulle de göra skor som var snygga och sen var de inte bra att gå i längre. Mm. Det är precis som de här R&D-avdelningarna. Får man in kvalitetsmänniskor, kvalitetstänk så funkar det. Men så lägger man på nästa nivå då, design. Då funkar inte design och kvalitet. Och det kan man se som till exempel jag har de här MBT-skorna som är jättebra att gå i. Men kvaliteten är typ håller 4 månader. Så att, alla företag gör samma sak. Det gör att innovationen blir man kan säga att om alla företag gör samma sak så ökar också marknaden faktiskt för nischprodukter.
Mm.
Därför att så länge man är bäst på någonting riktigt, riktigt bra så behöver man idag inte traditionell marknadsföring tack vare det digitala för att kunderna hittar dig om du är tillräckligt bra.
Mm.
Så samtidigt som bredden ökar så ökar också möjligheterna för att skapa djupa produkter och där du hittar din överlevnad i alla fall.
Mm.
Du hittar liksom ditt vattenhål där du kan överleva. Sen blir du slagen på bredden kanske av att det finns företag som gör allting.
Mm.
Men du kan hitta din nisch. Nischprodukt ganska bra på marknaden. Men det är alla de här, det jag brukar kalla det för evolutionära system. Och Schumpeter, de tidiga ekonomerna, de såg det att allting som finns, det försvinner samtidigt. Och det är det att det gäller kompetens, det gäller produkter, det gäller innovationer. Allting har förpackat och bäst före.
Mm.
Så jag tror vi kommer att se en utveckling där vi går in i en kultur. Där vi kommer till exempel få se att trenden av att ha ökade ettårsbröllop där man gifter sig 1 år. och ger hjärnet och sen så lämnar man varandra. Alltså det är förpackat och bäst före från första dagen. Lovar du vara trogen den här personen i ett år? Det kommer öka, tror jag, i framtiden. För vi inser att det är så vi lever. Och det är så man kanske skulle göra på en innovationsavdelning, kan man säga. Men ser man alla mönster, då ser man också behoven. Mm. Och då ser man vad marknadsvärdet av innovation finns. Till exempel, om vi tittar på generellt sett som dagens skor till exempel. De blir snyggare, men otroligt dålig kvalitet.
Mm. Alltså de slits ut snabbare.
De slits ut snabbare. Och det gör att nu kommer nästa våg. Det är att tillverka sulor. Mm. Bra sulor som kan lägga i de här snygga skorna som inte är gjorda för gå i. Så att vi får en bra liksom ergonomi. Så det funkar bra för oss att gå. Mm. Så en innovation för de som lyssnar skulle ju kunna vara att man utvecklar, för Sverige står för mycket kvalitet, så man utvecklar en sko som har den svenska nordiska känslan av kvalitet, så att det känns som man går på nyfallen mjuk snö. Mm. Det skulle vara en bra innovation för någon tillverkare i Sverige. Mm. Och sen så addera in rymdteknik, göra det väldigt bra i sin konstruktion. Mm.
Du får ju ofta frågan när du är utomlands framförallt kring varför Sverige, som ändå en liten nation då, ändå klarar av att vara så innovativa. Mm. Vad brukar du säga då?
Den frågan kommer alltid upp på middagar. Jag har turnerat över hela USA, jag har varit i Nya Zeeland och Australien. Överallt i hela världen så undrar man, hur kan det här lilla landet producera så otroligt mycket stora varumärken och innovationer? Och de skämtar mycket om det utomlands. Till exempel säger de, det måste vara något i vattnet i Sverige. Ni är lite berusade liksom. Mm. Och sådär. Men jag har rotat i det. Jag tycker det är väldigt intressant. Och det jag har kommit fram till det är att dels är det skolsystemet i sig. Att man får ju ifrågasätta läraren. Man har mycket grupparbete. Man får reflektera mycket av sitt eget tänkande väldigt tidigt. Men ifrågasätta.
Det är inte så auktoritärt på det sättet.
Nej, man får lov. I många andra länder kan du få problem om du som barn ifrågasätter auktoriteter. Mm. Men du lär dig ifrågasätta det som är standard idag i svensk skola. Det är väldigt bra. Sen till exempel har vi ju en trygghet som gör att vi kanske är lite mer benägna då att ta någon mer risk. Att våga hoppa av ett jobb kanske och så vidare. Även om vi är en trygghetskultur så har vi någonting att falla tillbaka på. Mm,
att det finns ett säkerhetsnät helt enkelt.
Ja, precis. Mm. Och sen så en av de saker som jag tycker kanske är viktigast och som de tycker är väldigt roliga utomlands, det är att vi har världens längsta workshop som pågår just nu. Vi har en workshop som är mörker 6 månader om året där vi får lov att tänka efter och gå in i oss själva och dansa med ångesten runt julgranen lite grann. Men det skulle vara bra om jag brukar säga att Sverige är liksom en R&D-avdelning för resten av världen. Men tänk om man skulle förstärka det här ytterligare och från regeringen, statens sida och säga att nu ska vi bli en R&D-avdelning för resten av världen, för det är det vi är bäst på. Och jag har haft alltså förfrågningar från vissa asiatiska länder där de vill att jag ska vara gästföreläsare på universitet och lära eleverna tänka som man gör i Sverige. Mm. På fullt allvar.
Så du menar att det är någonting som Sverige egentligen skulle kunna exportera mycket mer på?
Ja, precis. Om man hade sagt det från statens sida, vi ska bli en R&D-avdelning till resten av världen, så skulle man kunna stöpa dagis, skola och allting. För barnet är det mest geniala i fritänkande. Mm. Och då ska man göra en skola som gör att vi får det fria tänkandet hela livet och att vi kanske har ett mera autogirosamhälle där alla rutiner sköts automatiskt av en dator i en källare. Och sen ser vi till att använda vår tid mera flexibelt. Och om nu Sverige skulle vara en R&D-avdelning för resten av världen så hade det varit väldigt lätt att skapa ett sånt samhälle. Det är bara att öka det man är bra på. Och det finns redan i kulturen, annars skulle vi inte ha Spotify och Klarna, alla de här fantastiska innovationerna, om det inte fanns. Så det gäller bara att göra det gånger 50 och det är fullt möjligt och enkelt och väldigt enkelt att skapa från statens sida faktiskt.
Intressant. Du var ju väldigt nära en gång att få få ett jobb på ett bolag som blev spännande, men det stöp på mållinjen.
Jo, det där är väldigt intressant. Det är som företag vill ha personer som mig som har fritänkande på något sätt, tycker de. Men som, när jag jobbade i ett storföretag, då hade jag höll på att få sparken typ varje vecka. Men sen så när jag blev konsult så anlitade de mig ändå. Ja. Och då brukar jag säga det till kunder. Att de säger, ja men din offert är för dyr, eller ni är för dyra. Men då brukar jag säga, men du vill inte anställa personen som mig, för du kommer gå och gråta efter en vecka, för att jag har för hög förändringspotential. Liksom. Mm. Jag ser för mycket möjligheter. Mm. Men det var ett av de största teknikföretagen, svenskt bolag, som ville anlita mig i R&D, och det hade gått jättelångt, bokat in möte med chefen och allting. Men så ringde en av de högsta cheferna veckan innan och sa bara, men Stefan, bara så att vi vill bara kolla av, du är väl civilingenjör? Så nej, det är inte. Nej, då kan vi tyvärr inte använda dina idéer. Och då sitter jag bara så.
Så det stöp på formalia där. Du var egentligen rätt person.
Ja, var rätt person. Men i det fallet så tyckte de. Men idag så kanske vad jag har gjort mycket genom åren, det är att jag har gett bort väldigt mycket idéer. Mm. I böcker, i föredrag, på bloggen. Och jag har gett bort väldigt mycket. Och det har gjort att när det ena efter det andra slaget in och fått erkännande, så behöver man inte det formalia. Utan då har man liksom ett track record, att de har sett att vissa grejer har slagit in bra. Men jag tror att vi har ett problem i samhället där man måste, eller jag har fått erbjudande också vissa lösningar att som har funkat väldigt bra, fått väldigt mycket global uppmärksamhet i global media över hela världen. Men då säger de här företagen, du kan börja jobba hos oss, och det tycker de är ett genidrag, för då avsäger jag mig alla juridiska rättigheter till den idén. Så att jag tror att företag i sig måste börja jobba på ett annat sätt, där man inser att R&D-avdelningen är liksom bara en del i ett DNA-system som är globalt, som innefattar alla, allt och allting. Och alla idéer kan inte vara utvecklade bara på R&D-avdelningen, utan man kanske ska jobba tillsammans med sina kunder och utveckla. Jag tror vi går in i ett open source-samhälle. Jag tror även politiken, allting kommer bli väldigt mycket mer öppet.
Det blir mer kollaborativt. Ja. Man kan bygga på varandras idéer också. Jag menar, just inom innovation, vi har haft upp det i den här podden tidigare, just med bland annat Erik Ronne i första episoden om open innovation exempelvis. Ja. Som kommer helt enkelt utifrån insikten att bolagen kan inte uppfinna allting själva. Man måste gå ut externt också för att hitta lösningar.
Ja, precis. Och jag har gjort research på det där ungefär sedan 2004. Och vad jag har sett är att det finns olika mönster. När man lyssnar på sina kunder, det är bara när det går dåligt. Och sen slutar man att lyssna när det går bra. Det är väldigt intressant. Och det har hänt väldigt stora företag, då man väldigt tyst om nu när det går bra. Men det har hänt Apple, det har hänt Harley Davidson, det har hänt många företag. Det vill säga att när det går dåligt, då börjar man gå ut, man är lyssnare, man är lyhörd. Och det gäller flygbolag, det gäller väldigt många branscher. Och sen när det går bra så slutar man lyssna.
Men det har lite att göra med det här som du var inne på i början, det här energikonservatismen. Att liksom, man spenderar inte mer energi än vad man egentligen behöver. Så att om det går bra, ja, då behöver vi inte göra så mycket.
Nej.
Då gör vi ju rätt.
Ja, exakt. Och det är därför jag tror vi går mot det här samhället att vi ska bli gifta ett år. Då ger man hjärnet. Sen när man börjar luta sig tillbaka, då tar man exit och så går man vidare i livet. Liksom. Jag tror vi kommer få mer den relationen på arbetsmarknaden också. Att man ger liksom hjärnet. Jag tror faktiskt om en person som mig skulle jobba på en R&D-avdelning, vilken det än skulle vara i hela världen. Jag har träffat en del av de stora. De skulle aldrig orka med en person som mig mer än ett år. Det skulle aldrig funka. Jag ser 2 miljoner förändringar. Liksom. Ja. Det går inte.
Men jag tycker också det är intressant. Många bolag, det låter som att, åtminstone på också senare tid här, att många bolag säger att vi måste bli mer kreativa, vi vill gärna få in mera människor med entreprenörstänk, skapa fler entreprenörer och så vidare, och skapa en innovativ kultur på bolaget. Mm. Och det där låter i väldigt många fall som just läpparnas bekännelse, därför att i praktiken så har man strukturer som inte medger det. Alltså lite som du råkade ut för här, att du är jävligt smart och kreativ, men du är inte civilingenjör, tyvärr. Du passade inte in i våran mall här, liksom, så vi får tacka nej till dig. Och just det här med att, att bolag har strukturer som gör att hur mycket de än vill, så de måste först göra om strukturerna egentligen för att lyckas med de här ambitionerna då. Att faktiskt bygga upp bättre innovationskultur och ett bättre klimat för entreprenörskap internt.
Absolut, och det kan man ju se inom till exempel spelindustrin, dataspelsindustrin och så. Att, där har man ju en bransch som väldigt många är självlärda inom och där det då inte fanns någon formell utbildning till en början. Och jag har alltid varit förtjust eller nästan besatt av talang inom allting jag har gjort. Mm. Och var jag än reser i världen så dammsuger jag talang liksom och vill liksom se mönster och hur de hittar och hur man vårdar och utvecklar talang. Och då fick jag möjlighet att intervjua Veta Digital i Nya Zeeland som gör Sagan om ringen och så vidare. Mm. Som har ju liksom lyckats...
Alltså Peter Jacksons bolag eller?
Ja, ja. Mm. utmana hela Hollywood har de gjort från ingenstans liksom. Mm. Mm. Och även besökt en del andra bolag där. Det var så häftigt att höra hur liksom det är på en sån nivå att det finns inga dataprogram som kan göra det, utan först
du måste bygga
dataprogram själva, ja, för att sen kunna göra de här animationerna. Det var väldigt häftigt att höra, men också att man är inte intresserad av vad folk har för utbildning eller vad de tillhör för kultur eller språk, utan det är bara prestation som räknas. Jag tror att vi kommer hamna där idag också när det gäller arbetsmarknaden. Och det skulle vara bra för svensk integration. Vi tar bort namnen och alltihopa och sen gör vi en slags addition där det bara handlar om prestation. Liksom.
Och talang.
Liksom. Ja, och talang. Att man gör precis som vi har en... Jag råkar gå förbi en sån här talangtävling en gång. Då publiken buade. Det var en ung grabb som sjöng. Mm. För alla trodde att det var fake. Han sjöng för bra.
Jaha.
Och precis,
alltså bokstavligen, de trodde inte på sina egna öron.
De buas, så han fick sluta. De buade så mycket publiken. Han fick sluta sjunga och så fick moderatorn säga, kan ni någon i publiken säga någon låt? Så fick han sjunga a cappella. Mm. För annars trodde de inte att det var sant. Mm. Och precis samma scenario är jag övertygad om vi skulle få om vi utgick från att headhunta folk på talang och inte på formell utbildning. Mm. För det är väldigt mycket det handlar om. Och vi vet så lite om vår egen djurart. Vi skulle behöva en annan djurart för att iaktta oss själva. Mm. Men det jag också skulle vilja säga, jag tror att om vi ska ha in talang och om vi ska ha in folk med olika kombinationer och driva och utveckla bolag, så måste vi också ha in mer folk som förstår psykologi och beteende och hur vi fungerar som djurart mycket mer i organisationerna. Mm. För när man inte tar dem som är stöpta i Excel-livets format, så kräver det lite mer hur man hanterar. Och idag har jag hört av goda vänner som går till headhunter så att man värderar till exempel förmågan att emotionellt känna in en annan person. Mm. Det är väldigt positivt. Liksom. Det är väldigt bra utveckling. Liksom. Mm. Att det har en hög prioritet. Mm. Jag tror även att vi kommer ha ett skolsystem där man tittar på social kompetens och har det som... Ja, det är som kompetens. Men när det gäller innovation så behovet av det är så enormt så länge vi lever i ett museum. Och det handlar väldigt mycket om ett synsätt jag har. Att jag vill hela tiden förändra och utveckla och hitta nya lösningar. Mm. Och det är väldigt viktigt. Men för mig, som halva mitt liv, då kanske jag har fått kraften emot mig. Mm. När jag började i Sverige en gång i tiden och var rabiat och ville göra om allting. Mm. Nu har jag sett mer ett mönster av hur man kan få kraften med sig. Mm. Och då blir allt väldigt mycket lättare. Mm. Så det är nog jag som har mognat och därmed blir mer accepterad i Sverige också.
Gick från att vara en slugger till att bli en aikido-mästare istället.
Ja, precis. Mm. Exakt. Bra summerat och få kraften med sig. Precis.
Du, Stefan, vi ska ta och runda av här. Är det någonting som du önskar att jag hade frågat dig om som jag inte har frågat om?
När får vi se en annan djurart som vd till en stor organisation.
Ja, när får vi se det?
År 2037.
och från vilken djurart kommer den vd?
Från det marina.
Grymt. Man hittar dig på Twitter under namnet ett Engesets blogg. Och Engeset är ju E-N-G-E-S-E-T-H-S. Och på webben på detectivemarketing.com och sharkonomics.com. Stefan, grymt kul att ha dig här.
Tack för simturen, Peter. Vad roligt att vara här.
Tack, hej.
Tack, hej.
Spinnovation är producerad av SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut AB. Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med innovation, så besök oss på spinnovation.se.